Välkommen till Funka olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Att vara ideellt engagerad är för många en meningsfull sysselsättning. Volontärbyrån förmedlar ideella uppdrag och ser att det är svårare för personer med funktionsnedsättning att ta del av föreningslivet. Idag pratar vi om hur man kan inkludera fler.
Mitt namn är Susanne Smedberg. Välkommen Emily Edin.
Tack så mycket.
Du är verksamhetsutvecklare på Volontärbyrån och ni utbildar och stöttar föreningar i frågor som rör ideellt engagemang. Och just nu så pågår ett treårigt projekt som handlar om att få in fler personer med funktionsnedsättning att engagera sig i föreningslivet.
Ja, precis. Så vi har ett projekt där vi dels vill lyfta personer som är ideellt aktiva att berätta om sitt engagemang och så. Om man har en funktionsnedsättning så kanske det inte alltid är samma självklarhet att engagera sig i vad vi kanske säger är det breda föreningslivet. Så där vill vi lyfta personer som har någon form av funktionsnedsättning som är ideellt aktiva så att fler ska känna sig inspirerade.
Jag ska prata om det idag. Mm. Men först ska jag också säga hej till dig, Navid Kamyab.
Tack så mycket. Hej, hej.
Du har i 10 års tid varit aktiv i olika föreningar som Kompis Sverige, Tamam, IOGT, NTO. Du har själv funktionsnedsättning och är en av ambassadörerna för Volontärbyrån.
Ja, just det. Det stämmer.
Emily, varför är det viktigt att få fler personer med funktionsnedsättning att bli engagerade i föreningslivet?
För Volontärbyråns del skulle jag säga att det är ju liksom en del av samhället att kunna vara aktiv i en ideell organisation, att vara en del av den demokratiska utveckling och det samhälle vi har. Samtidigt så ser vi också att det ideella engagemanget ger väldigt mycket på flera plan, både till personer på individnivå, just hur man, att man mår bättre av att engagera sig ideellt. Man känner mer meningsfullhet i livet av att få vara en del av ett sådant sammanhang. Man bidrar också in i det arbete som olika ideella organisationer gör, som är väldigt viktigt för många målgrupper.
Vilka skillnader har ni sett då, om man jämför personer med funktionsnedsättning och personer som inte har funktionsnedsättning i huruvida man är engagerad i föreningsliv eller inte?
Det vi ser är att många personer med funktionsnedsättning, är man aktiv så kanske man dels blir det senare i livet än andra övriga delar av befolkningen, och ofta att man kanske från början i alla fall engagerar sig i en intresseorganisation, ofta kopplad kanske till den egna funktionsnedsättningen eller de behov man har. Och att man känner sig ganska begränsad i att kunna vara en del av det övriga föreningslivet utifrån de intressen man kanske har för miljö eller barn- och ungdomsfrågor eller mänskliga rättigheter eller vad det nu än kan vara. Att man inte riktigt känner att man hör hemma där som en aktiv medlem i det föreningslivet.
I vilken utsträckning beror det på just själva funktionsnedsättningen?
Jag tror att många kanske känner att föreningarna inte riktigt har den kunskap som man önskar för att veta om man faktiskt kommer in i lokalen eller om man kan få tillgodose de behov man har. Så att man känner att det finns en okunskap hos många föreningar så att man inte riktigt kanske orkar eller vågar ta den biten också utöver allting annat man har i sitt liv.
Är det några funktionsnedsättningar som gör att det blir extra svårt att engagera sig ideellt?
Jag tror att det beror väldigt mycket på individ, hur etablerad man är i samhället och hur bra kontakt man har med omvärlden. Hur mycket man kan ta för sig, precis som det för alla andra. Och sen så kan det finnas vissa utmaningar just om man har en funktionsnedsättning som syns på utsidan eller en som inte gör det. Och hur man väljer att uttrycka det mot den förening man möter också. Så. Och att det kanske finns en annan kunskap om vissa typer av funktionsnedsättningar som det har pratats om under längre tid än vad det har gjort med till exempel NPF-diagnoser och så, som är lite mer nya och man inte kanske vet exakt vad som krävs.
Navid, du har ju varit engagerad under lång tid. Hur kom det sig att du började engagera dig ideellt?
Jag är bahai i en religion, så jag lärde från barndom att tjäna samhälle och med hjälp av andra personer i samhället, religion eller andra personer. Och jag lärde så, och jag ville engagera mig i samhället på det här sättet och vara en del av samhället och hjälpa till. Och enda plats som jag kan inte vara aktiv, organisationer som jobbar med politik, jag är inte någon politik åsikt, eller jag hejar inte på någon politik parti, men jag har stor respekt för alla politiker och jag följer regler och lagar som de ger, men jag är inte politiskt intresserad, så ja, tack så mycket.
Vilken organisation hamnade du i först då?
Jag först hamnade i Kompis i Sverige och jag bär dem att jag vill vara volontär. Efter ett tag de sett hur jag fungerar och de ger mig uppgifter. Så.
Vad har det gett dig att vara engagerad i Kompis Sverige?
Jättemycket. Jag känner olika kulturer, olika människor från olika länder. Jag lärde mig träffas olika religioner, exempel kristna, buddha, muslimer och judar och alla saker. Och jag lärde mig mycket kultur och jag lärde mig svenska språket, som många säger att du är fått här eller har du adopt här, men jag är inte nöjd med min svenska. Så.
Men vad är det för typ av uppgifter du har eller har haft då i Kompis Sverige?
Jag var värd, de anser, bara inte Kompis Sverige och andra organisationer anser att jag kan samla människor och jag är väldigt social och jag ger glädje och de ger uppgifter som sådana uppgifter. Så jag var också ledare i Kompis Sverige som ledde olika grupper på olika platser.
Om man inte vet vad Kompis Sverige är för någonting, vad skulle du säga? Vad är det för förening?
Kompis Sverige är en fantastisk organisation som jobbar för integration och Kompis Sverige mottar människor som etablerade till människor som nyanlända. De blir väldigt kompisar, de är väldigt tillsammans och Kompis Sverige hjälper mycket med integration som i samhället.
När du började där, var du orolig att det inte skulle fungera på grund av din funktionsnedsättning?
Nej, jag var inte orolig. Vi har inte pratat om min problem, men jag jobbade som en cykel som har batteri, exempel. Så när cykeln fungerar inte, batterin fungerar. Men vi inte pratade, vi dansade som salsa eller tango.
Nu när du har varit där ett tag, har du berättat om din funktionsnedsättning där och har det lett till några anpassningar för dig?
Det har aldrig varit anpassning, men alltid vi kände varandra, Kompis i Sverige och jag kände varandra, men vi har aldrig pratat. Men jag berättade till dem början att jag är funktionsnedsättning, ja.
Emily, nu verkar det ju som att det har fungerat bra här för Navid, men vad kan föreningar göra för att bli bättre på att inkludera alla?
Det som vi har mött mycket när vi har pratat med föreningar och som vill inkludera fler, men man vet inte riktigt vart man ska börja. Jag tror att mycket handlar om att man är rädd för att göra fel, man är rädd för att känna att man inte kan, att man har okunskap, rädd för att ställa fel frågor, använda fel begrepp eller ord, så fast man vill vara inkluderande, men man känner sig lite osäker i de sammanhangen. Så där har vi sett mycket att man, både från våra ambassadörer och de föreningar vi har pratat med, att man önskar liksom ett kunskapslyft om frågorna och kanske lite enkla tips och tricks om hur man kan börja. Och jag vet att Navid och flera andra av våra ambassadörer har ju pratat om att, jag menar, att man kan börja med ganska enkla saker som just hur vi bemöter människor, hur vi liksom från början kanske är öppna med att det finns alla typer av personer i vår förening, visa på vad vi faktiskt gör idag som ökar tillgängligheten i vår organisation, så att man inte alltid behöver fråga själv heller som person som kommer till föreningen. Kanske ha rutiner för att alla får ange vilka behov man har för att kunna delta eller så. Att det inte ska vara något som är särskilt för en person med en funktionsnedsättning, utan att det är liksom den rutinen har vi för alla som vi möter i vår organisation. För vi har ju alla olika behov, även om vi inte har en diagnos eller en funktionsnedsättning. Så.
Är det här någonting som ni då utbildar föreningarna i, de här frågorna?
Ja, precis. En del av projektet just är att utveckla en utbildning som vi har idag som handlar om inkludering av just volontärer i föreningslivet. Och vi kommer utveckla den med en fördjupningsdel fokuserat på funktionsnedsättning. Det blir ganska brett för det är många olika typer av funktionsnedsättningar, men att försöka ändå ge både en kunskapshöjning och just den här enkla tips och tricks hur man kan starta. Många föreningar har ju kanske inte alltid så goda ekonomiska resurser eller så mycket tid. Man kanske är ideell själva i styrelsen eller så. Så att lägga det på en rimlig nivå och så och se vad man kan göra för att ändå kunna inkludera fler på den nivån där man befinner sig som förening.
Vad skulle du säga är en rimlig nivå?
Svår fråga. Jag tänker att liksom många föreningar som vi möter, de har ju ändå på något vis i, vad ska jag säga, i sin syftesbeskrivning eller så en tanke om att vi ska vara till för det samhälle vi befinner oss i. Vi ska spegla den målgrupp som vi jobbar emot och vara öppen för att ta emot människor oavsett behov. Att inte direkt känna att det är ett hinder utan prata med personen, se vad kan vi ha för lösning, vad behöver du? Att vara lite mer flexibel så och inte låta kanske ens rädsla eller okunskap vara ett hinder för sitt eget arbete med det.
Vilka krav kan man ställa på personer som själv är där ideellt så att säga?
Vi brukar alltid säga att man ska nog inte vara rädd för att ställa krav på frivilliga heller. Att det visar ju på en seriositet, att uppgiften faktiskt har ett syfte och att det är en grund i föreningens behov. Så absolut att man kan ställa krav och det visar också på att man som frivillig behövs i organisationen. Och det är en stor drivfaktor till att man vill engagera sig utifrån vad vi ser i våra undersökningar. Och så att man vill vara behövd och man vill vara med och hjälpa till och bidra konkret. Så det tror jag. Sen så får man ju vara, som sagt, kanske lite flexibel och öppen just för att vi kanske inte alltid kan ha uppdrag som är formade på samma sätt. Man kanske kan börja i mindre delar och sen successivt bygga på att vi inte kan göra exakt lika som vi alltid har gjort utifrån att människor har olika behov och energinivåer och möjligheter så.
Stöttar ni också enskilda individer eller enskilda personer som vill engagera sig ideellt?
Ja, precis. Dels allmänt så gör vi det även utanför det här projektet. Att vill man engagera sig och inte riktigt vet vad man kan göra och hur man kan göra. Det är ju det vi försöker synliggöra på vår hemsida, på den webbförmedling vi har. Men man kan alltid också kontakta oss.
På vilka sätt jobbar ni för att öka engagemanget för personer med funktionsnedsättning? För att nå ut till folk som kanske inte känner till det här med ideellt engagemang.
En stor del av det och som Navid är en del av också, det är just att vi har våra ambassadörer. Det är ungefär 10 personer som har olika typer av funktionsnedsättningar. Och vi har intervjuat alla dem och sprider deras, som vi kallar det, liksom inspirationsberättelser. En stor del i att känna att man själv kan engagera sig ideellt i att liksom också kunna se personer som man kan identifiera sig med som kanske liknande erfarenheter eller påminner om en själv.
Navid, du är ju ambassadör. Vad tycker du är viktigt att förmedla om ditt ideella engagemang?
Jag är i engagemangen. Jag lärde mig jättemycket om olika samhällen i Stockholm, olika grupper, hur organisationer fungerar, jag har varit och träffat tusentals människor som de alla mina kompisar så kan vara. Och jag träffade gamla, unga, barn från olika länder, från olika religioner. Jag tror att jag kunde hjälpa lite grann på det här sättet och vara engagerad på olika organisationer. Jag lärde att invandrare som kommer till exempel, så flyktingar, hur problem de har, eller svenskar, hur tänker på integration.
På vilket sätt har dina uppgifter förändrats genom tiden? Har du fått utökat ansvar?
Ja, mina uppgifter inte förändras, men jag får förtroende för de medlemmar och organisationer som jag sitter i styrelse. Så olika styrelse, gränslösa röster som jobbar med integration och de sjunger. Och Tamam som en organisation som jobbar med ungdomar, barn och ungdomar. Och GTNTO som är det är det en organisation som nykterister har. Och då min engagemang med medlemmar som röstade, så att jag utvecklar min engagemang och sitter på olika styrelser. Ja.
Har det här engagemanget öppnat upp annat för dig? Alltså har det fått dig att fundera på om du ska studera något eller lätt in i något arbetsliv?
Ja, precis. När jag kom till Sverige jag ville vara elektronikingenjör. Men nu jag vet att jag vill jobba med ungdomar. Så. Och jag har läst en kurs som i Komvux som aktivitetsledare. Och jag vill gärna, jag brinner för att jobba med ungdomar, därför ungdomar i samhället, alla ungdomar är väldigt bra och har mycket energi och kapacitet och det är jättekul att jobba med ungdomar.
Väldigt viktigt också, ja. Men det här är någonting som du då kom på efter att du har då varit engagerad i de här olika föreningarna.
Ja, precis.
Emily, på vilket sätt kan ideellt engagemang vara en väg in till annan typ av sysselsättning som arbete till exempel?
Vi ser ju att det är väldigt många som söker ett ideellt engagemang som anger att man tycker att det har hjälpt en i arbetslivet eller sysselsättning på olika sätt. Dels kan det ju vara att man har fått praktiska erfarenheter. Man har fått testa på olika uppgifter, om det så är att sköta kommunikation för en ideell organisation eller vara i en second hand butik och få liksom kassavana och möta människor. Det kan vara väldigt olika. Och på det viset kan man också få en referens, vilket kan vara en svårighet om man inte har så mycket andra liksom arbeten och hänvisa till sen innan eller så. Så har man en referens utifrån en förening i så fall. Men även kontakter, att få öva, socialt samspel, sådana saker som också är väldigt viktiga för att komma in i en sysselsättning.
Vilka fördelar kan föreningar ha med att engagera personer med funktionsnedsättning?
Ja, jag skulle säga att det är väldigt många, på samma sätt som att man engagerar andra, vad ska man säga, och andra målgrupper i samhället. Så det, dels kan det vara att man i sin syftesförklaring anger att vi ska finnas till utifrån det samhälle vi befinner oss i, och där finns det ju en stor andel personer som har funktionsnedsättningar, så att bara grunden i verksamheten utgår ju från det. Men även att få in olika perspektiv, olika kunskaper. Vi hade också samtal med en gymnastikförening nyligen som nämnde att genom att de hade fått in ledare som hade intellektuell funktionsnedsättning så lyckades de också nå många fler barn och unga som kunde vara med eller som kände sig välkomna. Att här finns det en kunskap i organisationen, här finns det en person som har liknande erfarenheter som jag har, och kanske också för familjemedlemmar att känna att det finns den kunskapen i organisationen som skapar en trygghet. Så att jag skulle säga att det får ju också ringa på vattnet i att liksom inkludera fler personer, såväl volontärer som deltagare i ens verksamhet.
Och vad är förutsättningarna då för att det ska fungera bra?
Jag tänker att en stor del är att man har en öppenhet i organisationen. Vi har fått lite olika tillvägagångssätt som människor har nämnt som kan vara bra att tänka på. Bland annat kan det vara att man har ett större behov av att ha en mer gedigen introduktion som kanske behöver delas upp på flera tillfällen. Man behöver en viss flexibilitet i sitt engagemang, att man ska kunna kanske ta pauser, att gå undan, göra saker på kortare tid. Man kanske inte har lika långa pass om man är i en öppen verksamhet och möter folk som kan kräva mycket energi av en. Man kanske har en person som stöttar en, som en liten mentor som man kan bolla saker med och som kanske hjälper en att gå bredvid och sådana saker. Så det finns ganska enkla metoder utan att det behöver kosta så mycket, vad ska jag säga. Men var flexibel och öppen för vad personen behöver, tänker jag.
Och avslutningsvis då, Navid, vad har du för tips till andra som kanske lyssnar på det här programmet och vill engagera sig ideellt?
Jag säger att alla kan engagera sig. Det spelar ingen roll var bor du, vilken land kommer du från, vilken religion eller vilken samhällsgrad du är. Alla kan engagera sig. Det finns för alla, så det bara kör på.
Och var ska de börja någonstans då, tycker du?
Det här är min tips, men man börjar med små grejer och man måste ha en mål, en engagemang. Därför om man har inte där målen, eller den här bilden kommer att sluta någon dag, kommer att sluta. Men om man har en mål, en syfte, någonting som driver den personen, så kan utveckla den engagemangen jättemycket. Gå efter sin intresse. Så, och min intresse är beredd, så jag kan gå överallt. Jag kan göra vad som helst, men man måste gå efter sin intresse. Därför man aldrig blir besviken efter så.
Och Emily, vad skulle du säga att man kan börja då om man vill vara en del av föreningslivet?
Ja, jag tänker Navid säger det väldigt bra, just att utgå ifrån sitt eget intresse. Vilka frågor brinner jag för och börja i det? Kika på vilka organisationer som kanske jobbar med de frågorna. Och antingen kan man ju kontakta dem direkt. Sen så på Volontärbyrån samlar ju vi massa olika ideella uppdrag som organisationer har behov av just här och nu. Där kan man kategorisera och filtrera de uppdragen på vart man bor någonstans, om man vill engagera sig på plats eller distans. Och vi har också olika boxar för tillgänglighet kan man kalla det, som föreningarna kan märka ut då, om man har tillgänglig lokal utifrån hörselslingar, rullstolsanpassat och sådana saker. Så då kan man filtrera på det också och hitta ett uppdrag som passar en själv.
Då säger jag stort tack till dig, Emily Edin, verksamhetsutvecklare på Volontärbyrån, och stort tack till dig också, Navid Kamyab, som är ambassadör för Volontärbyrån.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Funka olika, en podd från Habilitering och hälsa som en del av Region Stockholm. Det här var det sista avsnittet i vår serie om sysselsättning. Vi är snart tillbaka med nya avsnitt, och då pratar vi om dövblindhet. Missa inte det!